En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av
ett snabbare casino, snabbare.com.
Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Är Romina Pourmokhtaris dagar räknade? Misstankarna finns eftersom missnöjet mot klimatministern växer lavinartat. Nu när Sverige ser ut att bomma EUs klimatmål till 2030. Så man undrar, klarar Pourmokhtari det här trycket? Hur mycket bryr hon sig om sitt eget avgångslöfte? Och går det att skylla ifrån sig när glaciärerna smälter? Dessutom, varför kan Kristersson och Andersson inte ge varandra ens en liten komplimang? Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej, jag heter Olivia Svensson och jag sitter här med vår inrikespolitiska kommentator My Råväder.
Hej.
Och vår politikreporter Viktor Stenqvist.
Hej.
Hej. Den här veckan så handlar ju mycket om siffror och kronor och ören. I den mån vi fortfarande har ören, det kanske vi kan diskutera. Men Riksbanken har då sänkt styrräntan till 1,75%. Och finansminister Elisabeth Svantesson har presenterat regeringens budget. Vad vill de? Vad satsar de på? Vad vill de inte se röken av något mer? Vi har bestämt demokratiskt att du, My, ska berätta det viktigaste om budgeten för oss i 3 pedagogiska punkter. Mm. Känns också bekvämt eftersom jag överhuvudtaget inte kan räkna. Så det känns skönt att du tar den här bollen. Hur känner du inför matematik, Viktor?
Jag var ganska bra på matte i skolan, men jag lämnar med varm hand över detta.
Jag kommer inte prata om siffror, för det är ju ingen som bryr sig om det. Men det finns ändå punkter man kan dra utan siffror som jag tror att människor ändå förstår.
Vill du ha någon slags musik som bakgrund när vi gör det här?
Det ska väl vara någon slags gladjazz kanske.
Jag får se vad jag kan hitta.
För att det viktigaste med den här budgeten är ju att regeringen vill att just du ska bli på gott humör och känna viss tacksamhet och tillförsikt när Moderaterna går till val nästa gång i september. Och kanske tänka lite extra på dem då, eftersom de har slängt 80 miljarder nu extra över befolkningen. Och det finns ju ingenting som piggar upp lika mycket som plånboken. Det är det som
eller som piggar ner så mycket.
Exakt, och det har ju inte piggat upp så mycket de senaste 3 åren. Och vallöftet var att göra Sverige rikare bland annat. Så att here we go.
Kör vi.
Det ska bli billigare att handla mat. Det är då en tillfälligt sänkt matmoms som ska göra det. Hoppas man. Det här är ju lite sån här slag i luften egentligen, eftersom man inte kan kontrollera exakt hur priser sätts på maten. Förhoppningen ska bli billigare att handla mat. Det ska bli mer pengar kvar av din lön om du jobbar, ett nytt jobbskatteavdrag. Det ska bli mer pengar genom ett höjt bostadstillägg och billigare förskola. Det ska helt enkelt kännas att det finns bättre tider på andra sidan det här berget av lågkonjunktur som vi har stretat oss upp för de senaste åren. Och det handlar inte bara om det här, det handlar ju också om att de här pengarna ska ju bränna i fickan hos människor.
Man ska ut och spendera.
Ja, oavsett hur mycket du har fått så ska du ut och spendera för att då kicka igång ekonomin och ta oss ur den här lågkonjunkturen upp över backen ur den ekonomiska depressionen så fort som möjligt. Kanske till och med till valdagen 2026 så att man kan gå in i en valspurt och säga vi löste ekonomin. För det har de ju sagt nästan hela tiden och det har de ju inte riktigt gjort.
Men man undrar ju lite om alla i tid har fått det här memot om att de ska ut och spendera pengar. För jag såg att Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt sa i SVT att han minsann ska lägga sina pengar på hög. Han prioriterar sitt sparkonto.
Ja, det är ju verkligen lite dubbla budskap man ger. Och jag kan ju tänka mig, för att jag såg att Elisabeth Svantesson också fick den frågan om vad hon tyckte om det här, och hon fick ju dra till mig diplomatiskt om att ja, men det är inte kanske främst till sådana som Oscar Sjöstedt som den här åtgärden riktar sig mot. Men det skickar ju en Ja, men det skickar ju inte helt rätt signal. Sen är han är ju lite flängig, Oscar Sjöstedt. Det har ju alltid varit. Så att, jag tror inte han...
Vad menar du med flängig?
Jag tror inte han alltid tänker igenom sina intervjusvar innan de kommer. Utan jag tror att tanken och munnen går exakt lika snabbt.
Det verkar som att han inte gör skillnad på sig själv som privatperson och sig själv som politiker. Vilket politiker ju brukar vara väldigt bra på att göra. Alltså man kan ju leva efter vissa saker när man är som en människa. Och sen så har man andra riktlinjer när man är politiker. Och han har ju helt missat det stora politiska budskapet med den här budgeten. Så det blev ju lite komiskt ändå att han inte lyckades ställa sig i den här föran av vad ett budskap är. Oavsett vad du gör så ska du spendera de här pengarna du får så vi får igång ekonomin.
Och jag menar, ärligt talat, det är mycket roligare med en politiker som svarar så här, som man verkligen tycker, än något inövat parti för ett bestämt svar som de ofta har annars. Så att det här piggar ju verkligen upp.
Förlåt för det här insticket, men är det inte bra att spara lite?
Nej, men hela poängen med den här budgeten är ju för att få fart på ekonomin. De här pengarna som hamnar i folks plånböcker ska ju inte ligga där, utan de ska ju sättas i rullning. De ska ju spendera sig, hela planen med det här. Sen när det kommer till exempel till matmomsen är ju en sån sak som många skatteexperter har påpekat inte kanske är den bästa åtgärden, utan den träffar inte så rätt som man vill att den ska göra. Men det är också en sån sak som blir väldigt svårt för oppositionen att kritisera, för att folk har sänkt pris på mat. Ja, det kan man ju inte kritisera. Alla vill väl att maten ska kosta mindre. Men det har ju beskrivits som en åtgärd som är felriktad och som kanske, jag menar din säger jag pekar på dig Olja, din oxfilé, det kanske inte, jag vet inte hur mycket oxfilé du köper.
Vilken anklagelse att få så här i ansiktet.
Men Oscar Sjöstedts oxfilé eller Svantessons oxfilé, någon som är en höginkomsttagare, sänks ju betydligt mer än vad någons havregryn.
Fiskpinne.
Den kanske inte liksom når helt rätt enligt vad många skatteexperter påpekar. Men det är också en sak som det går liksom inte att kritisera och komma ut med att se bra ut.
Ändå så var det ju fullt med kritik mot budgeten. My, kan du nämna någonting som särskilt irriterade oppositionen?
Men med oppositionen, de har ju ett pärlband av reaktioner efteråt som jag ofta har tyckt är lite, det är lite speciellt eftersom det är de klagar på saker men sen så har de själva inte än tagit fram sin politik. Och vad som brukar hända är ju att det är mycket klagomål på den politik som lagts fram och sen så när de presenterar sina egna förslag så blir det inte jättestor skillnad egentligen mellan det som har lagts i regeringens budget och det de själva lägger fram, särskilt med sossarna då och den borgerliga regeringen. Men alla har ju sina favoritämnen. Miljöpartiet klagar på att man inte når klimatmålen. Det är det i sig kanske många som klagar på. Centerpartiet, de klagar på att man har en tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift för unga. Den vill man göra mer permanent. Jag tror till och med man kanske vill göra den större. Socialdemokraterna har det ju lite svårare att klaga eftersom de egentligen alltid sen inte gör någonting åt sånt som de klagar på. Men där tycker man ju att man lägger för mycket. Det är en fördelningspolitiskt skev budget. Att även om man fördelningspolitiskt lägger mycket på de som är låg- och medelinkomsttagare så gör det ju ändå att den här typen av skattesänkningar ändå gör att de som har högre inkomster får mer pengar över än de som är lägre inkomster. Även om det procentuellt kanske gynnar de med lägre inkomster mer. Så blir det liksom i kronor och ören, så blir det ändå mer om man tjänar mer.
Det finns annat än pengar som skapar rubriker just nu och det handlar om det som brukar kallas för vår tids ödesfråga, nämligen klimatet. Och om personen som är ansvarig för Sveriges klimatpolitik, nämligen Liberalernas Romina Pourmokhtari. För det som också kom fram under måndagens budgetpresentation är att Sverige ser ut att missa EUs klimatmål till 2030. Gapet till EUs klimatmål inom transporter och jordbruk uppgår till 4,3 miljoner ton koldioxid och de åtgärder som regeringen föreslår i budgeten räcker inte för att stänga det gapet. Dessutom går elektrifieringen för långsamt Upptaget av koldioxid i skogen går inte tillräckligt fort och de flesta av Sveriges klimatkvalitetsmål uppfylls inte. Om vi börjar så här, My, varför misslyckas Sverige?
För att regeringen har prioriterat annat. De gjorde bedömningen att det inte gick att använda endast reduktionsplikten som, eller ha det som enda verktyg för att sänka utsläppen eftersom det gjorde det väldigt dyrt för människor att tanka och människor som är beroende av bilen. Det skapade väldigt stor problem för dem i deras vardag. Den förra regeringen fick också kritik från klimatpolitiska rådet att det här är ett alldeles för sårbart sätt att sänka sina utsläpp, att lägga allting på en enda reform. Så problemet fanns ju redan innan. Det är ju inte bara att den här regeringen gjorde om det, utan det fanns en kritik redan innan. Det är inte liksom bara ideologi här. Problemet är ju att de inte har ersatt det med någonting. Och det var ju någonting som Romina Pourmokhtari gick in i den här rollen och sa, att man skulle hitta andra sätt att sänka utsläppen. Och det har man inte lyckats med. Och nu är hon ju i en situation där hon ska förklara vad det är som har hänt.
Centralt i veckans rubriker finns ett löfte som klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har avgett. Vi kan höra vad hon sa om det löftet för ett år sedan i en intervju med Sveriges Radio Klotet. Oktober 2024 var det.
Men du har ju till och med sagt att du skulle avgå om du inte kunde föra en politik som du kunde stå för. Men det kan du tydligen, med de här väldigt små utsläppsminskningarna, så kan du vara tillräckligt nöjd.
Jag måste vända mig emot den här formuleringen, att tydligen, det är inte så vi jobbar. Jag som politiker, jag är en del av en regering där regeringsunderlaget består av partier som inte har ställt sig bakom Sveriges klimatmål, som inte har varit med och plockat fram ett klimatpolitiskt ramverk, och det gör att jag har långt svårare förutsättningar att ena ett regeringsunderlag bakom politiken. Det jag sa under det första COP-mötet när jag intervjuades av Svenska Dagbladet, det var att om vi rör oss längre ifrån Sveriges klimatmål och utsläppen ökar med mig som klimatminister, då kommer jag avgå.
Hur viktigt är det där löftet nu i september 2025?
Nej, men inte alls viktigt egentligen. Det är någonting som blir ett verktyg för oppositionen att kunna rikta kritik mot henne. Men det är ingenting som kommer egentligen behöva stå till svars för här idag.
Förutom för alla Sveriges ledarsidor då, som har tagit upp det här löftet.
Ja, men samtidigt, Romina Pourmokhtari har ju en omöjlig sits. Hon sitter som klimatminister i en regering där klimatpolitiken får stå tillbaks på i princip varje område. Så att, ja, omöjlig roll egentligen.
Jo, men vad gäller Pourmokhtari får jag ändå en känsla av en katt med 9 liv. Alltså, hon verkar ha en osedvanlig förmåga att borsta av sig bekymmer och anklagelser och liksom resa sig och bara fortsätta tassa vidare. Vi kan ju höra vad hon säger om var vi befinner oss nu, här i en intervju med SVT.
Det är ju såklart tråkigt när prognoserna visar på en högre siffra än vad man har bedömt tidigare. Det är ju så att det är en arbetsgrupp med experter som sitter och tittar på de här olika scenarierna och väljer vilket som är mest sannolikt. Och det som var mest sannolikt, det såg ut att stämma fram tills då i juni. Så att det är ju väldigt svårt att förutspå hur saker och ting utvecklar sig. Liberalerna har absolut politik som lever upp till EUs klimatmål. Men vi är i ett samarbete där man ska förhandla och där de lösningar vi lagt fram inte har accepterats av de andra partierna.
Man hör ju här att Pourmokhtari skyller på de andra partierna, My. Är det läge att skylla ifrån sig?
Nej. Nej, men det är klart att de gick in i det här samarbetet och visste vad för slags klimatpolitik Sverigedemokraterna till exempel har bedrivit. Att man inte har bedrivit i närheten av någon slags klimatpolitik som har sänkt utsläppen, utan att det mer har handlat om någon slags kulturkrig kring om man ska ha förnybar eller icke-förnybar energi, alltså vindkraft versus kärnkraft i stort sett, har varit liksom det enda som de har drivit. Och det visste hon ju om.
Så det går ju inte hon
att,
ju om, ja.
Det går ju inte att säga att ett parti har en klimatpolitik när det partiet går in i samarbete med andra partier. Och sen så låtsas som att det inte finns en verklighet där man kommer behöva kompromissa med olika saker.
Nej, och jag tänkte på det du sa, Viktor, om det här med ekonomin. Alltså, hon säger ju till Aftonbladet i onsdags: jag delar inte bilden av att man prioriterar ner klimatet för ekonomins skull. Så enkelt är det inte. Det hänger ihop. Men kan hon vara nöjd, Viktor?
Nej, men det är också så här, reduktionsplikten, att den skulle i princip tas bort fullkomligt med den här tid i regeringen. Det visste vi om, det har ju alla varit väldigt tydliga med innan valet. Så det var ju inte oväntat att den här elbilsbonusen, den togs bort i princip dagar efter att de hade tillträtt. Så att det var inte heller oväntat. Det var ju bara sånt som Tidöpartiernas största parti och även andra partier i underlaget hade varit tydliga med att de skulle göra. Så att, men vad frågan om hon skulle vara nöjd? Nej, det är klart hon inte kan vara nöjd. Hon har ju misslyckats med sina mål. Och om man ska betygsätta, jag kanske inte ska betygsätta, men jag pratade igår så skrev vi att Miljöpartiet kräver att få möta Pål Mokhtari i en riksdagsdebatt om just klimatpolitiken. Och Katarina Luhr som är klimatpolitisk talesperson där, hon kallar den att hon för en oärlig politik på Mokhtari. Och det här blir ju som sagt återigen ett väldigt tydligt verktyg för oppositionen att rikta uppmärksamhet mot det här som kommer förmodligen bli en ganska viktig valfråga framåt, för att klimatet är fortfarande på svenska folkets radar när det kommer till politiska frågor som kan ha betydelse. Så att vi kommer ju få höra att de fortsätter hamra in hur regeringen har misslyckats och hur vi inte når målen. Det kommer vi höra i närmsta året framåt.
Men med tanke på Tidös sammansättning, hur det ser ut, och med tanke på SDs inställning till klimatpolitik, som ju alla ändå känner till, förmodar vi. Hade någon annan klimatminister kunnat göra någonting annorlunda? Hade någon annan klimatminister kunnat leverera några andra resultat?
Jag tror inte det, men en annan klimatminister kanske hade haft ett lite lägre tonläge kring vad man tänkte att man skulle göra. Eftersom Liberalerna igen här har dilemmat att de har någon slags ideal bild av hur saker och ting ska vara, och att de sen när de möter verkligheten liksom inte backar från den, utan säger att nej, men om vi hade fått bestämma då hade allting varit tipptopp, men nu får vi inte det.
Nej.
Och det som man kan ifrågasätta där är väl egentligen, alltså, hur viktiga är då de idealen om man hela tiden är villig att kompromissa stort med dem och sen genomför den politiken som går rakt emot vad man egentligen vill göra som parti.
Mm.
Alltså, hur kan man då egentligen säga att man hade andra ambitioner? Det kan man ju kanske inte riktigt göra.
Och Romina Pål Mokhtaris problem är väl att hon kanske inte har några exempel där hon kan visa upp vad det är vi har fått i utbyte, till exempel i klimatpolitiken. Vad har de fått?
Vad har de fått?
Vad har hon att visa upp? Mm. För där vill man ändå alltid ha någonting. Nu kan hon bara skylla ifrån sig på att de inte fick det de ville jämfört med de andra partierna. Men hon har liksom inga tydliga exempel, och det är ju ett stort problem.
Och jag vill också läsa vad Liberalerna själva skrev på sin Instagram. Jag tror det var den 21 augusti. Sverige ska fortsätta vara ett ledande land i den internationella klimatomställningen. Vi ska inspirera andra länder att följa vår väg och nå våra klimatmål. De har ju uppenbarligen den här självbilden då, att det är de som ska lösa allting. Vi ska inspirera andra länder. Och sen ser det ut så här nu med rubrikerna om att Sverige kommer missa sina mål. Alltså svarta rubriker om att regeringen har misslyckats med det här. Och jag tycker det är intressant just med Pål Mokhtari, för det känns som att hon från början, innan hon ens blev minister, var en politiker med väldigt hårda principer. Hon skulle inte samarbeta med SD till exempel. Nu tog hon ju ändå jobbet. Varför vill Pål Mokhtari fortsätta vara klimat- och miljöminister i den här regeringen, My?
Men det kan man ju verkligen fråga sig. Det liknar ju mer och mer någon slags politiskt självmord. Och jag tycker också att det är ju också att hennes parti har liksom vaskat henne som ett framtidsnamn genom den här posten. Det tror jag att vi har pratat om tidigare i podden också. Att det här var en omöjlig post från början. Samtidigt som man sätter henne där man tänker att hon är ett framtidsnamn i partiet. Att hon ju var ett framtida partiledarnamn. Nu kanske hon har bränt de broarna lite. Genom att inte rädda partiet i en väldigt svår situation.
Och när Johan Persson lämnade.
Ja, exakt. I våras. Och att man då ändå låter henne göra de här stora politiska misslyckanden i ett parti. Den här frågan är väldigt viktig. Att man inte då, om man vill bygga en person, sätter dem på en post där man kan ha framgång på något sätt. Så egentligen borde man ju ha gjort, alltså om man bara får säga hur det ideala läget för Liberalerna skulle kunna vara nu, skulle ju ha varit att man i den här omändringen i våras då, att hon kanske blev partiledare, fick en annan ministerpost. Man satte någon på miljö- och klimatministerposten som...
Man kunde offra.
Kanske, ja, exakt.
Vem skulle det ha varit då?
Mats Persson kanske. Han åkte ändå ut. Mm. Nej, men att man hade haft en lite mer taktisk syn på Liberalerna framåt, för att de är liksom ett 2%-parti nu och de kämpar att ens komma in i riksdagen, och då att inte ha tankar som är liksom långa linjer kring hur man räddar ett parti som har funnits i typ över 100 år, det är ju en väldigt svaghet för det här partiet. Man är har varit otroligt kortsiktiga i hur man bedriver politik under den här mandatperioden.
Ja, för risken är ju att vi står om ett år och så ser läget fortfarande likadant ut. Vi kommer missa våra mål. Och det var Romina Pourmokhtaris bidrag till historieböckerna. Det kanske inte är en bild som man vill ha, Viktor.
Nej, men sen den här bilden av Romina Pourmokhtari som Liberalernas messias är ju också... lite, den går stick i stäv mot vad svenska folket har för uppfattning. Det kom en Novusmätning i mars där man kollade då ministernas trovärdighet, eller vilket förtroende har du för följande minister. Där hamnar ju hon sist i mätningen.
Ja. Men det har nog mycket med ämnet att göra, det jag menar. Att man liksom har bara dumpat henne i det här, genom den här ministerposten.
Men där har mycket stort förtroende, 10% av svenska folket. Och 53% har mycket eller ganska litet förtroende för henne. Och då har hon den absolut sämsta balansen där av samtliga ministrar i mars i alla fall. Och det är klart, det är säkert lite av hennes roll som klimatminister, att man inte har fört en klimatpolitik ordentligt. Men det här är ju också, det här är en undersökning från mars där vi inte hade den här senaste debatten om hur vi missar i princip varje EU-mål. Så att hon har väl haft, ja, det har inte sett så bra ut ganska länge för Romina Pourmokhtari.
Men jag undrar om den här diskrepansen mellan vad Liberalerna själva verkar tycka och anse och vad de känner och vad väljarna faktiskt tycker och anser och känner. Det är där det glappar. Det är kanske därför Liberalerna är ett 2,3%-parti
just
nu.
Ja, det har väl varit deras problem länge. Det var, de började ju liksom flaxa här redan när det handlade om sin förändrade inställning till Sverigedemokraterna, när de först närmade sig Socialdemokraterna, gjorde sig av med halva sin väljarbas, sen närmade sig Sverigedemokraterna, gjorde sig av med andra halvan av sin väljarbas och var kvar här med de här 2%. För att det ska man ju också påminna sig, att det är inte så att liberaler reser sig mot liksom sitt penisemblem i valtider.
Så fick vi det sagt igen, jag älskar det.
Utan det är ju stödröster till stora delar som räddar det här partiet in i riksdagen. Och det är ju också inte en hållbar strategi om man nu ska ligga på 2% väljarstöd fram till valet. Alltså, man kan vilja rädda partier mycket, men man vill liksom inte helt och hållet vaska sin röst, som är risken då om ett parti inte ens kommer upp till 4%-spärren.
Och vars de stödrösterna komma ifrån har man ju liksom väldigt svårt att se. Om det är de normala moderatväljarna som stödröstar in Liberalerna, de kommer ju fullt på att försöka bli största parti till exempel. Och från så mycket andra håll så har de inte så mycket att hämta.
Vad de väntar på sen under våren, som de gjorde i valrörelsen 2022, det är ju att Moderaterna ska gå ut och välsigna sina väljare att stödrösta på dem. Men det gjorde Ulf Kristersson i valrörelsen 2022. De gick ut och började lyfta Liberalerna på ett sätt som gjorde att de signalerade sina väljare att det är viktigt för oss att Liberalerna kommer in i riksdagen, och därmed ger man liksom fritt blås för dem att rösta på Liberalerna fast man kanske är en moderat väljare. Och då är ju precis frågan, i vilken gräns, i vilken situation är Moderaterna i valrörelsen? Har de liksom råd att göra det här, eller har de inte råd att göra det?
Och är det ett 2%-parti fortfarande då? Är det ens någon poäng i det? Eller vill man heller bara vaska Liberalerna?
Men på tal om att vaska, skulle det hjälpa Liberalerna och eller regeringen att Romina Pourmokhtari lämnar?
Nej. Det skulle det inte göra. Och jag tror också att det här är verkligen en fråga, alltså lite som det som Viktor var inne på. Alltså det finns ingen väljare som bryr sig om hon är miljö- och klimatminister eller inte, tror jag. Det finns ingen väljare som ser något skulle se någon liksom symboliskt i att hon skulle avgå. Det är bara en grej för oppositionen egentligen.
Och vi vet ju att väljarna tycker ju att det här med att få tanka sina bilar är viktigt. Dessutom, med tanke på hur det ser ut för Sverigedemokraternas stöd. Som ju går upp ganska rejält i en ny mätning från TV4 Novus.
Och det här med att någon ska avgå eller inte avgå, det sker ju i politiken hela tiden och det är bara politiskt spel. Och det är en typ av politiskt spel som jag tror att noll vanliga personer bryr sig om. Alltså till exempel i våras under S-kongressen, då var ju Moderaterna ute och sa att Magdalena Andersson skulle avgå. Jag minns inte ens varför, för det var så tramsigt redan då. Mm. Och det här tycker jag också är trams.
Men My, det här rör ju vår tids ödesfråga, det sa jag ju i början. Bryr sig verkligen inte väljarna om det?
Nej, men då tycker jag att om man är en oppositionell politiker, då finns det andra sätt att ta sig an vår tids ödesfråga än att säga du borde avgå.
Att peka. Mm.
Ja, alltså vad tjänar det? Vad tjänar det debatten överhuvudtaget? Absolut ingenting. Och om man tittar på så här, Romina Pourmokhtari, hon har lovat avgå, hon har brutit ett löfte. Vem bryr sig om det löftet överhuvudtaget? Det man bryr sig om är ju löftet vi ska se till att vi kompenserar för den här utsläppsökningen som hände när man tog bort reduktionsplikten. Och det har man inte lyckats med. Där har man ju ett löfte som är viktigt att bry sig om.
Men är det här med löften, är det vi ska lära våra barn, Viktor? Att man ska strunta i löften man har avlagt?
Ja, men välkomna till politiken, barn och vuxna där ute. Det här löften betyder ju väldigt sällan någonting.
Då kanske man inte borde avge dem överhuvudtaget.
Nej, men man säger en sak innan valet och så säger man en annan sak efter valet, Olivia. Mm. Och i väljarnas ögon så är inte det här liv och död heller. Att någon politiker har sagt en sak och sen att inte infria det löftet, det är inte det som kommer fälla avgörandet för när man röstar, utan det kommer ju vara de här helt vanliga ödesfrågorna.
Och löftena. Vi ska sänka vid pump och sånt där.
Om man ska vara sån så har ju då Tidöpartierna liksom genomfört majoriteten av sina klimatlöften. Så att deras väljare kanske är mycket nöjda med den här regeringens klimatpolitik.
Finansminister Elisabeth Svantesson, vad tycker hon om kritiken? Ligger hon på kammaren och har ångest över att vi inte ser ut att klara klimatmålen? Nej, hon verkar rätt nöjd. Vi ska höra vad hon sa till vår kollega Olof Svensson häromdagen.
Varför misslyckas regeringen med att nå klimatmålen?
Ja, men i grund och botten så handlar det om att vi ändrade reduktionsplikten, som var en helt orimlig politik där människor inte kunde tanka sin bil fast man var beroende av den. Den ändrade vi och det var rätt. Men glöm inte, och det är viktigt, Sverige är alltså föregångsland i världen. Jag vet nog inget, kanske något, du får gärna komma med ett förslag. Inget land i världen som har så låga klimatutsläpp per capita. Vi är duktiga. Svenska hushåll, företag och politiken har varit bra. Vi ska ju fortsätta sänka utsläppen och de kommer att minska enligt våra beräkningar nästa år. Men vi är inte ett misslyckat land. Vi är ett föregångsland.
Vi är ett föregångsland, säger alltså Svantesson. Men är det rätt ordval, tycker du, My, om man inte klarar EUs klimatmål eller ser ut att missa dem?
Föregångsland.
Ja, men jag är ju full ledande frågor, det vet du ju sen innan.
Nej, men det är klart att Sverige har varit ett föregångsland, och det man har gjort analysen är ju att det inte har fungerat eftersom den typen av klimatpolitik, och det här skulle jag väl kanske ändå hålla med regeringspartierna, inte har varit tillräckligt förankrad i befolkningen. Alltså befolkningen har varit väldigt missnöjda med konsekvenserna av den klimatpolitiken som har förts. Alltså de har inte varit missnöjda med att det har varit en ambitiös klimatpolitik, men de har varit missnöjda för att det har drabbat enskilda personer. Och det är ju en analys som alla partier har gjort nu, även Miljöpartiet har gjort, eftersom de också lägger fram andra typer av reduktionsplikt som är mer riktade till vissa delar av befolkningen, alltså de som inte bor på glesbygd och de som inte måste köra bil. De har ett otroligt tekniskt uträkningssystem på hur det ska vara då med det här med reduktionsplikten för att människor ändå ska kunna leva och köra bil i den utsträckningen de behöver. Så att analysen att det inte funkade egentligen har ju alla gjort. Så ett föregångsland möjligtvis, men framåt så ser det ju inte ut som att vi kommer vara det.
Men är det då ens säkert att vi hade fått en annan klimatpolitik med det här kanske då rödgröna gänget.
Det är svårt att veta vad som är handen och ägget eftersom man inte, kanske inte hade insett att den inte höll om det inte hade varit så att väljarna faktiskt väldigt tydligt röstade för att man ville ha en annan sorts politik. Då måste man ju gå in sig själv och fundera vad var det vi gjorde som inte blev så bra. Man har ju landat då i att reduktionsplikten som den såg ut inte blev så bra. Och att man måste göra om den. Så att det är inte säkert att den har sett annorlunda ut. Men den kommer ju se annorlunda ut framåt.
Det finns andra klimatrelaterade problem för Tida. I torsdags förra veckan så bröt deras energisamtal samman. Vad handlade det om?
Men det var att Ebba Busch, hon har ju varit otroligt pigg på att leverera det som näringslivet har efterfrågat, som är breda överenskommelser om energipolitiken. Och det blev ju uppenbart att det är inte alla partier som tycker att man tjänar på att ha breda överenskommelser om energipolitiken. Alltså det är framförallt Sverigedemokraterna då. Mm. Och det var ju inte Ebba Busch heller sen på att insinuera, med tanke på att hon var vansinnig över att de hade förstört hennes lilla fest här.
Och det har ju rapporterats i efterhand att det brakade samman på grund av att Sverigedemokraterna motsatte sig byggandet av vindkraftsparker, och det, som var tydligen ett av Socialdemokraternas krav för att kunna genomföra en bred överenskommelse. Och det känns väl också väldigt rimligt. Här har ju redan Sverigedemokraterna börjat tänka valstrategiskt. De kan inte vara partiet som i en hel valrörelse först har stått och sagt att vindkraftsparker och vindkraft överlag är det dummaste sen... jag vet inte vad för dumt. Och sen går med i en överenskommelse där man satsar stora pengar på vindkraft. Det här är ju bara, de ser ju bara nästa valrörelse framför sig. För det är ett argument som skulle ryka direkt. Och det har de inte råd med.
Vad vill Sverigedemokraterna göra åt klimatkrisen, My?
Ja, men de är väl egentligen det enda parti som är riktigt nöjd med den klimatpolitik som bedrivs nu. Det de vill göra däremot är ju till exempel att avskaffa de svenska klimatmålen som man tycker är för hårda. Och bara då luta sig mot EUs klimatmål, som vi ju då inte heller ser ut att klara. Så att det är ju kanske ändå inte, spelar det kanske ingen roll. Men om man ska vara helt ärlig så tycker jag att det är ju så fascinerande när det blir såna här sammanbrott och till exempel att Ebba Busch blev så arg, för att de borde ju veta vid det här laget att Sverigedemokraterna är inte ett parti som kompromissar. Alltså de är ett parti som möjligtvis vinner och möjligtvis får bra betalt för att helt backa från någonting. Men kompromiss gör de inte. Och det här hade ju varit en kompromiss eftersom det handlade om att ha liksom ett bredare spektra på energi. Alltså att man även då skulle... att den rödgröna sidan mer närmar sig kärnkraftsfrågan och var liksom mer positiva till det. Och att man då även fick in vindkraften i det här, i den här överenskommelsen. Och det, ja men för, alltså, förutom det som Victor är inne på, det här med valrörelsen, så är det ju också så att de gör inte politiska kompromisser.
Nej, och den cynismen har ju tjänat dem väl.
Så här
långt.
De hade belönats rikligt.
De hade inte varit Sveriges näst största parti om de inte hade haft den inställningen. Det är den inställning som deras väljare vill ha.
Statsminister Ulf Kristersson och oppositionsledaren Magdalena Andersson möttes i en debatt i SVT under tisdagskvällen. Det är många debatter att hålla i huvudet just nu. Och vi ska inte tråka ut er med en genomgång av allt som sades. Men mot slutet så ville programledaren att de båda kombatanterna skulle säga något positivt om varandra. Vi kan höra hur det gick.
Jag tycker att det är bra att Ulf Kristersson, han vrider gärna på olika fakta och säger, och vill ta och tänka å ena sidan och andra sidan. Och när vi förhandlade mycket med varandra, när jag är finansminister och du är ekonomisk politisk talsperson, så vill du ofta ha lite mer information, lite mer fakta och avdröja, vänta på ytterligare någon rapport innan man fattar beslut. Och det här att vilja ha in mycket underlag, det kan vara en fördel.
Vilka egenskaper uppskattar du mest hos Magdalena Andersson?
Nej, men jag tyckte det var väldigt bra att vi kunde ha en process i ett svårt läge som ledde fram till den svenska NATO-anslutningen. Att 6 av 8 partier kan stå bakom det svenska NATO-medlemskapet.
Och egenskaper då?
Ja, men det talar vi för flexibilitet i ordets goda bemärkelse. Från att neutralitet var nästan heligt till en pragmatisk uppfattning om att NATO-medlemskap vore bättre.
Var inte det här ett ganska nedslående resultat? Jag vill gärna höra vad ni
kan
tycker.
Vi inte, det här blev en grej under förra valrörelsen. Kommer ni ihåg det här? Varje gång Ulf Kristersson och Magdalena Andersson var i någon debatt så skulle de avsluta med att säga något positivt av varandra. Och sen Ulf Kristerssons leende när han liksom ska både ge och motta beröm och Magdalena Anderssons inte lika glada uppsyn för att hon tyckte det där var obekvämt. Och jag tycker också det är obekvämt. Jag tycker det är... Alltså, kan vi bara lägga ner? Jag vill inte höra den frågan någonsin igen. Jag tycker den är helt utspelad.
Är det lite dagisnivå kanske?
Ja, men, alltså, det är inte genuint överhuvudtaget heller.
Men hur svårt kan det å andra sidan vara? Om man nu vet att det är någonting som journalister uppenbarligen tycker det är jättekul att syka en med. Kan man inte bara ha tänkt ut någonting? För nu kändes det som att allt bara fallerade. Man kunde ju varit trevlig och sagt så här. Jag tycker att Ulf Kristersson är så engagerad. Alltså jag ponerar nu att man tycker det. Han håller en bra ton. Han är trevlig vid kaffeautomaten om han nu är det. Kan man inte säga någonting som låter lite personligt?
Jag vill börja med att benämna det bästa med den här debatten. Mm. För att vara konstruktiv. Det var att de hade ställt dem på två små pedestaler.
Ja, det var gulligt. Det var jättegulligt.
Det såg ut som att de svävade fritt i rummet.
Det var inte så snällt heller.
Nej, alltså det kan man väl säga så här. Att de gick med på det. Ja. De kan inte ha tänkt hur det skulle se ut i tv. För att då hade man inte gått med på det.
Det hade ju förvånat värre om en av dem bara bumpades upp. Nu var de ungefär lika långa i alla fall.
Det är tur att de är ganska korta, båda två. Mm.
Det såg ut som de var med i Vem vet mest.
Ja, faktiskt.
Men nej.
Nej.
Det måste gå att lösa på ett annat sätt.
Men tycker du det är värre än att de var tvungna att säga något snällt om varandra?
Det var mer underhållande, tyckte jag. Ja. Att få titta på de här två svävande personerna som skulle debattera mot varandra. Nej, och jag tänker samma som du, Olivia. Att det kan ju inte vara så svårt att vara människa. Att man inte kan säga så här. Vet du vad, vi tycker olika om mycket, men vi har jättetrevligt. När vi bara ska ta en kaffe och bara prata om livet.
Problemet är väl att de inte har det.
Nej, de där tar ingen kaffe.
Jag tror att det är också problemet.
De gillar inte varandra.
De hatar väl varandra.
Alltså jag tänker att de träffar varandra så mycket.
Liksom hur är det med barnen? Säger de aldrig det?
Vad som helst.
Jag tycker han verkar vara en bra familjefar. Jag tycker han har en gullig hund. Alltså någonting kunde man väl sagt.
Du har en gullig hund. Det
du
hade
har
varit,
så gullig.
Det var liksom sänkt ribba för komplimanger.
Kunde man sagt så här då? Jag tycker att du är en väldigt kompetent politiker. Men jag håller inte med om vad du säger. Du är ju uppe, det kunde ju Ulf sagt till Magdalena.
Ja, men det blir ju bara plattityder, det är ju det jag säger. Det är ju, och då ska de ha tänkt, och ditt förslag är att de ska ha tänkt ut någonting innan. Det blir ju bara mer plattityder och ännu mer konst.
Men be the bigger person. Jag tyckte särskilt att Ulf Kristersson verkar ha svårt med det här.
Verkligen, han var bättre på att få beröm än att ge
det
beröm.
Det var han verkligen. Det var inte alls.
Och då var ju ribban lag med tanke på att hon inte var särskilt bra på att varken få eller ge beröm.
Så jag blev faktiskt knäckt av en massa anledningar. Vi kanske ska sluta med det här formatet, men åtminstone om den nu sitter där och ska säga någonting snällt eller står på den här podiet så får man anstränga sig
men
lite
ska vi inte ge
mer.
Tips då? Alltså det är ju väldigt enkelt att bara säga så här. Ja, vi tycker olika om saker, men när vi möts som människor så brukar det vara ganska trevligt. Du är en trevlig person, om man bara skulle sammanfatta det. Alltså det är ju en lögn som i så fall är så liten. Att man skulle, en vit lögn skulle jag kalla
det. Om man inte tycker det, då kan man säga jag har hört att andra tycker att du är trevlig.
Ja, bra.
Dina kollegor verkar älska dig.
Ja, exakt. Du är uppskattad. Det är ju jättebra. Jag har hört att du är en väldigt trevlig person.
Nästa gång då vill jag höra om frågan. Magdalena Andersson, vad är det sämsta med Ulf Kristersson som person?
Det hade i alla fall blivit mer genuint. Okej, skärpning till nästa gång för alla, för samtliga. Vi hörs igen på måndag i vår frågepodd. En undran till. Fortsätt skicka in era fantastiska frågor till podcast@aftonbladet.se.
Vi får så bra frågor. Så,
ja, det är otroligt.
Ja, det här är typ det bästa som har hänt oss sen vi började med den här podden överlag. Inte riktigt. Men.
Makalösa lyssnare.
Ja.
Och vi hörs ju som vanligt i en runda till. Vår vanliga podd om en vecka. Om inte förr. Man vet aldrig vad som händer i den här världen. Hej då säger vi.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.